Nåd være med dig og fred fra Gud, vår Fader og Herre Jesus Kristus. Låt oss bedja. Vi får syndens straff nu slippa. Det har solats av Guds namn. Kristus är vår frälsnings klippa. Vi vill upphöja hans namn. Till vår tillflykt vi nu ila, där förlåtelse vi får. Den vars hopp på Kristus vila aldrig ska förlorad gå. Herre, vi tackar dig för att vi återförsamlas kring ditt heliga och dyrbara ord. Herre, ge oss ögon till att se, öron som hör och hjärtan som tror och förtröstar. Detta ber vi om i Jesu vår frälsares namn. Amen. Ja, vi skulle alltså idag stanna i vår predikan inför vår episteltext från Hebreerbrevet. Det är en bok i ett brev i Bibeln som jag under årens gång mer och mer har lärt mig att uppskatta. Det är så oerhört innehållsrikt och trösterikt på alla sätt. Som rubrik kan vi då sätta Kristus som vår överste präst. Att inneha ett ämbete innebär ju att man inträder i en viss roll. Man har ansvar inom en myndighet eller en organisation. Jag förmodar att ni som är konfirmerade, i alla fall i vår kyrka, har fått lära er om Kristi tre ämbeten. Att han var av Guds nåd till profet, till överste präst och till kung. Vi vet ju att namnet Kristus, det betyder den småde. Gamla testamentets profeter, det smådes till att tala Guds ord till folket. Och särskilt då det glada budskapet om frälsaren som skulle komma. Jesus som var profet, han predikade Guds ord. Och särskilt det glada budskapet om evigt liv. Gamla testamentets överste präster, de smordes till att företräda folket inför Gud och att frambära offer för folkets synd. Kristus var som överste präst hela världens ställföreträdare inför Gud och offrade sig själv för alla människors synd. Det var vi brukar kalla en ställföreträdande person. Gamla testamentets kungar, de smordes till att styra över folket och att beskydda. Som kung vann Kristus seger över synden, döden och djävulen, för att han ska härska i det troendes hjärtan genom sitt ord. Allt detta kan vi läsa utförligt om i vår eminenta katechism. Den text som vi stannar inför idag, den handlar om Jesu ämbete som överste präst, som vår överste präst. I evangelietexten så hörde vi om en överste präst som förberedde ett offer för att rädda templet och folket, alltså den judiska nationen. I Stora rådet så hade man konstaterat att Jesus gjorde märkliga tecken och under. Det kunde man inte räkna till. Det var så pass uppenbart, så det måste man medge. Och det skapade oro. Om vi låter honom hålla på så här, så kommer allt folket att tro på honom. Och sen kommer romarna att ta ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Man var oroliga. Och då är det vid detta tillfälle som överste prästen Kajfas kommer på, som han själv tyckte, den lysande idén om att offra Jesus. Offer, det tillhörde ju vardagen för judafolket. allt sedan ökenvandringen så förelåg befallning om offer. I andra Mosebok så kan vi läsa om hur Mose får befallning att bygga det så kallade tabernaklet. Det kan ju lättast beskrivas som ett stort tält. Det var ungefär 14 meter långt, 4 meter brett och 5 meter högt. Och det här tältet medfördes under hela ökenvandringen. Och det var endast leviterna, prästerskapet, som fick ha hand om det här tabernaklet. De reste det när folket på Guds befallning skulle slå läger. Och de rev det när det var dags att på Guds befallning fortsätta sin vandring. Och ingen förutom leviterna fick komma nära det här tabernaklet. Då måste de dö. Så när det här tabernaklet stod uppsatt så slog leviterna upp sina egna privata tält runt om tabernaklet som ett skydd så att ingen annan skulle komma för nära och därmed dö. Och i det här tabernaklet så skulle det offras dagliga offer. Det skedde på en plats som kallades för det heliga. Där skulle offras ett lamm på morgonen och ett lamm i skymningen. Och tillsammans med detta så skulle också offras ett matoffer med mjöl, olja och vin. Och om detta så heter det att det skulle bli till en ljuvlig doft ett eldsoffer åt Herren. Tänker ni vilket intryck det här måste ha gjort på folk. Dessa dagliga offer som gjordes. Man skulle inte bara vända sig till Herren när man hade problem och nöd eller vid speciella tillfällen, utan detta skulle man göra dagligen. Och Herren hade lovat att se till deras offer med välbehag. Nåväl, det var alltså de dagliga offren. Men i avsnittet före vår politikertext här i brevbrevet så står det så här. Så var det ordnat. I det första rummet går prästerna ständigt in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet, där är det bara översteprästen som går in en gång om året. Och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer framvärms, men det kan inte helt rena samvetet hos den som offrar. Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning. Och nu kommer vi då in i själva predikotexten. Och då möter vi en väldig kontrast. Först så visar författaren här på hur vida överlägset det tabernakel är som Kristus har gått in. Det heter genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han, alltså Jesus, in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockas och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Detta tabernakel, det var alltså inte som det judiska, gjort av människohänder. Det var inte heller någon del av hans skapelse som himlarna och jorden och övriga universum. Nej, det är den eviga himlen där den evige guden bor. Därför är det inte underligt att författaren talar om det större och fullkomligare tabernaklet. I detta tabernaklet offrar Jesus sitt eget blod. Och det blodet, mina vänner, det är dyrbart. Hör vad författaren säger här. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askar från en kriga kan stänkas på det orena och helga till yttre rening, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Kristus har vunnit en evig återlösning, säger läsaren. Överste prästerna i gamla förbundet, de fick offra årligen. Men Jesus, vår överste präst, han offrade sig en gång för alla. Hans offer behövde aldrig mer upprepas. Att återlösa, det betyder ju att friköpa genom ersättning, genom betalning. För evigt i himlen pekar Kristus på sitt blod som har friköpt oss från all synd och skuld. Och därför så kan aposteln Johannes säga att Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Därför att Jesus har framburit sig själv som ett offer. Eller som Petrus uttrycker det: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. För när Jesus dog på Golgata kors, kommer ni ihåg vad som inträffade då? En mycket märklig sak. Vi läser hos Matteus: och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Tänk er in i situationen. Jesus dör på korset. Jorden skakar, klipporna rämnar, och förlåten i templet, den mellan det heliga och det allra heligaste, brister mitt i tid. Jag kan tala om för er, mina vänner, att den förlåten, det hänget, det var inte tillverkat av något skört återvinningspapper. Nej, den var av mörkblått purpurrött och karmosinrött garn och tvinnad fin lingon. Men när Jesus dog, då brast. När Jesus dog, då brast förlåten in till det andra heligaste. Snart ska vi återigen få fira post. Det var då som Jesus utförde sitt offer en gång för alla. Det offer som profeten Jesaja så förunderligt beskådar 700 år tidigare. Jesaja säger till oss, till dig och mig, att det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Han var slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få fri, och genom hans son är vi hela. Och ni tänkt på att Jesaja, han är mycket noggrann i sin beskrivning med att tala om att Jesu offer är för oss, att det är för vår skull, för din och min skull. Han säger, det är våra sjukdomar. Det är våra smärtor. Genom våra, för våra överträdelses skull. Slaget för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få fri. Och genom hans sår är vi hela. Det är resultatet av hans offer en gång för alla på Golgata. Så slutar vår text med att konstatera att Kristus är medlare för ett nytt förbund. För att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. När nu han med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Vi är friköpta. Du är friköpt. Förstår du vad det innebär? Ja, det förklarar så utomordentligt bra i katekesen. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människor, från alla synder, från döden och djävulens makt. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyrbara blod och oskyldiga, lidande blod. Eller som Paulus skriver, Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vår ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Vilka underbara ord. Ja, de tål att upprepas. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelse. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, därför att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så vem du än är, så behöver du inte gå härifrån idag i ovisshet huruvida dina synder är förlåtna och gottgjorda. Hela denna predikan har försökt att visa på att Jesus har gjort precis allt för dig och för din frälsning. Hans sista ord på korset var, det är fullbordat. Det är fullbordat. Jesu verk för dig är fullbordat. Förlåten in till det allra heligaste har hemma. Himlen är därmed öppen för dig. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för vår tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. Amen.